Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Dagens gäst är Björn Måberg, mer känd som kriminologen i sociala medier. Björn är utbildad kriminolog och har arbetat inom rättspsykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten och polisen. Idag arbetar han som polis och har gjort det till sitt uppdrag att göra kriminologi begripligt för alla. Genom sina analyser och förklaringen hjälper han människor att förstå varför brott begås, vad forskningen faktiskt säger och hur samhället arbetar med brottslighet. I det här avsnittet ska vi börja från grunden och prata om vad kriminologi egentligen är och varför den är viktig för oss alla. Varmt välkommen Björn!
Tack så mycket Rashid, jättekul att vara här.
Tack, hur var vägen att köra hit till oss, till Tyresö?
Det gick jättebra faktiskt, det var inte mycket trafik på vägarna så att det rullade på bra.
Ja, det är skönt att köra så när det inte är mycket trafik. Ja. Men har du varit i Tyresö innan?
Nej, aldrig.
Ja, då borde du hälsa på oftare. för jag tänkte, det är så intressant dina sociala medier, vad du pratar om. Ja. Och jag, ärligt talat, till att börja med, jag tänkte kunna bjuda dig flera gånger.
Vad kul att höra, absolut.
För det du pratar om, vi behöver det. Alla vi behöver lyssna mer och veta hur kriminologin funkar och brottslighet, gängkriminalitet och så.
Ja.
Perfekt. Men vad är egentligen kriminologi och hur skiljer det sig från polisarbete och juridik?
Ja, men i grund och botten så är ju kriminologi läran om brott.
Mm.
Och om man ska skilja mellan jurister, poliser och kriminologer skulle jag vilja hårdedra det genom att säga att juristen försöker ta reda på vilken lag som har brutits, vilken lag som har överträtts. Polisen vill ta reda på vem som är gärningsperson och vad den gärningspersonen har gjort sig skyldig till.
Mm.
Medan kriminologer vill ta reda på varför skedde det här brottet överhuvudtaget? Och hur kan vi se till att brottet inte sker igen? Det skulle jag säga är den liksom stora skillnaden. Sen går ju deras perspektiv in i varandra på olika sätt.
Mm, tack för förklaringen. Men vad studerar en kriminolog som många människor inte känner till?
Det jag uppfattar är att många tror att en kriminolog bara studerar gärningspersonerna.
Mm.
Men en kriminolog studerar ju miljöer, sociala band, situationer, brottsoffrets perspektiv, trygghet i samhället och massa olika sådana saker.
Okej, men varför begår människor brott? Eller varför begår människor brott? Finns det några gemensamma förklaringar enligt forskningen?
Ja, nej, men det finns ju ett stort antal teorier och förklaringar till varför människor begår brott.
Okay.
Och om man ska ta upp några lite kort så tänker jag utifrån, det finns teorin om sociala band som verkligen visar på hur viktigt det är att man har starka sociala band med bra förebilder. Till exempel starka föräldrar eller starka vuxna i närheten. Sen har vi rutinaktivitetsteorin till exempel, som man kan se som en triangel. Där du har avsaknaden av kapabla väktare, en motiverad gärningsman och ett lämpligt objekt.
Mm.
När de tre sakerna faller i en symbios,
Exakt, då
kan ett brott ske.
Helt sjukt.
Ja. Och sen finns det ju också någonting som är ganska aktuellt idag, är ju teorin om subkulturer. Jag är väldigt intresserad av den så kallade gangsterkulturen som vi har väldigt mycket av i svenska förorter och runt om i Sverige.
Mm.
Som har verkligen fastnat i sociala medier och i en glorifiering av gangsterkulturen. Som samlar mycket, mycket barn och unga.
Men det är helt sjukt för att för några år sedan vi låg lågt, eller vi låg sist i hela Europa i vad som gäller kriminalitet. Gängkriminalitet. Mm. Men nu ligger vi ettan.
Mm.
Det är helt sjukt.
Ja, men det har verkligen exploderat på olika sätt.
För mycket. Men finns det några vanliga myter om brottslighet som forskningen tydligt har motvisat?
Jag skulle säga att det finns framförallt två stycken saker som jag kommer på just nu. Och det är ju dels att längre straff minskar brott.
Tror du det?
Det är en typisk myt.
Okay.
Som inte stämmer. Det finns många nivåer i det som vi kan återkomma till.
Okay.
Men sen är det också att människor tror att folk är goda eller onda. Och så är det ju självklart inte. Det finns en liten procent i befolkningen som kanske har en psykopatisk störning eller en antisocial personlighetsstörning som har onda intentioner eller onda tendenser.
Mm.
Men väldigt, väldigt få människor, om än någon, föds ond.
Det är en annan sak.
Mm. Ja. Helt annan sak.
Men hur stor betydelse har uppväxt, socioekonomi, psykisk ohälsa och missbruk för risken att begå brott?
Jag skulle säga att de har olika inverkan på det. Om man till exempel kollar på uppväxt, det skulle jag säga är en otroligt viktig del. Att ha starka föräldrar som är närvarande och som visar kärlek och trygghet, det är en av de mest brottsförebyggande faktorerna som finns.
Så det är viktigt med vuxen närvaro, vill du säga?
Ja, det är otroligt viktigt. Mm. Och det kan göra enorm skillnad från start.
Absolut, jag håller med.
Sen när man pratar om socioekonomi så är det lite mer blandat. Men jag brukar vilja se på det som, har du ett område som är välmående och ekonomiskt jämlikt och fungerande så, då är det att du kan likna det vid en välmående skog. Och välmående växter börjar ju inte brinna så enkelt.
Nej, exakt.
Det krävs liksom mer än en liten gnista.
Bra exempel.
Men om du tar en skog som är väldigt fattig och det är väldigt torrt, minsta gnista i den skogen, då får du en skogsbrand.
Då smäller det.
Ja. Och där landar det socioekonomiska att om förutsättningarna inte finns där, då är det lättare att en skogsbrand uppstår, alltså att kriminalitet uppstår.
Mm.
Men det är alltid val som en individ gör som leder till själva brottet.
Ja, självklart. Det är alltid val. Men när vi pratar om vuxna, men kanske barn ibland, de ser inte. De vet inte vad som är rätt och vad som är fel.
Nej.
Kanske lätt att lura dem, skulle jag säga.
Absolut.
De är lurade. De är lätt lurade. Så.
Mm. Och det är en del av nyrekryteringen och gängkriminaliteten som vi ser.
Men vad tycker du? Kan vem som helst bli kriminell under vissa omständigheter? Eller finns det tydliga riskgrupper?
Jag skulle säga att båda är sanna.
Mm.
I princip vem som helst kan begå brott om rätt förutsättningar finns i där personen är.
Mm.
Finns en teori som heter situational action theory som verkligen betonar att det handlar om när person och moral möter miljö. Då kan ett brott ske.
Exakt, ja.
Och så det beror på vilken situation som en person faktiskt befinner sig i.
Mm.
För vissa personer kan vara jättebrottsaktiva i en miljö.
Ja.
Men nästan helt laglydiga i en annan.
En annan miljö. Det är som två fasader.
Ja.
Ja, det finns en hel del som jobbar så, ärligt talat.
Mm.
Och vissa områden de är kriminella och andra de är helt vanliga människor.
Ja. Och sen finns det ju också de som kallas högåterfallsförbrytare.
Mm.
Högfrekventa återfallsförbrytare. Och där har vi ju de som verkligen begår mycket brott.
Okej, okay. De är helt aktiva.
Ja.
Ja, okej. Okay. De har tagit kriminalitet som livsstil, skulle jag kunna säga.
Ja, precis. Ja.
Men vad har du lärt dig genom att arbeta inom rättspsykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten och polisen som inte går att läsa sig till?
Ja, det är ju, jag tänker att beroende på vilken person jag har framför mig så har jag lärt mig att ställa rätt typ av frågor.
Okay.
Om det är så att jag vill få fram, om det är så att vi misstänker hedersrelaterat våld i bakgrunden, så kanske jag inte ställer frågan rakt ut, är du utsatt för hedersrelaterat våld? Eller om det är någon form av grovt sexualbrott, att jag inte ställer den frågan rakt ut.
Mm.
Utan jag närmar mig ju frågan med olika taktiska ingångar. Så att personen faktiskt berättar om hur den verkligen har det.
Mm.
Och inte att den förstår direkt vad jag är ute efter.
Ja, så att man inte märker att en direkt fråga skulle, det ska inte bli någon direkt fråga. Man ska gå runt och så.
Ja, nej, inte så. Men jag tänker så här, om vi tänker att en flicka har blivit utsatt för en misstänkt våldtäkt. Hon kanske inte själv anser att det är en våldtäkt.
Mm, det är sant.
Men det finns bevisning och information där som gör att jag vet att det här klassas som en våldtäkt.
Okay.
Men om jag säger, om jag frågar då, har du blivit utsatt för en våldtäkt? Då svarar hon antagligen nej på den frågan.
Mm.
Utan jag behöver närma mig den saken på ett annat sätt. Okay. För att fråga kring de olika rekvisiten till exempel. Mm.
Så vet man lite mer om situationen. Så.
Ja, precis. Okay.
Men hur använder polisen och andra myndigheter kriminologisk forskning i praktiken?
Det har blivit olika myndigheter har blivit väldigt duktiga på senare år att ta till sig till exempel strukturerade riskbedömningsinstrument för att kunna göra bättre riskbedömningar. Polisen använder hotspot policing exempelvis, där man kontrollerar personer i liksom högaktiva brottsmiljöer.
Mm.
Där det sker mycket brott, där finns polisen.
Mm.
Och det har ju visat sig vara väldigt effektivt på vissa håll.
Okay.
Sen handlar det mycket om återfallsprevention, att utveckla avhopparverksamheten när folk vill ta sig ifrån gängkriminalitet. Mm. Sådana saker upplever jag att myndigheterna har snappat upp på ett bra sätt och vill jobba med, som det finns kriminologisk forskning kring.
Okej, det är intressant. Men vilka typer av brott tror du kommer att öka eller förändras de kommande 10 åren?
Jag tror ju att digital brottslighet och framförallt där AI är inblandad, den håller ju på att explodera just nu och det kommer bara att öka. Där man kan byta ut ansikten, man kan byta ut röster, du kan skapa helt fejkade videos.
Mm.
Du kan ringa till farmor eller mormor med barnbarnets röst och säga jag är fast här, jag behöver pengar. Det där kommer utvecklas, förfinas och det finns enormt mycket pengar för de kriminella gängen att hämta i det.
Men den där som du säger, det skrämmer en hel del människor.
Ja, nej, det...
Och vi har hört en hel del historier, precis som du säger, att folk ringer. Säger, pappa jag ligger illa, kan du skicka 50 000 till exempel? Mm. De har förfalskat rösten.
Mm.
Tills att man tror att skicka pengar eller kommer med pengar. Sen det är ingen som är där.
Nej.
Det är helt sjukt, men det är skrämmande. Men hur motarbetar polisen detta? Jag vet inte om du har någon information.
Alltså det man gör, man försöker ju ligga i framkant och hänga på brottsligheten och framförallt gå om de kriminella gängen i kunskapen. Och där handlar det om lagstiftning och att våga arbeta offensivt för att hela tiden förebygga och motverka den här utvecklingen.
Ja, för vi får hoppas att det blir bättre, för det är skrämmande dialekt talat. Och sen man tycker synd om de här äldre människor som inte hänger med tekniken, som blir lurade hela tiden.
Ja, men äldre bedrägerier är ju fruktansvärt.
Yes, helt sjukt.
Hemskt.
Ja. Men om du fick ändra en sak i hur vi pratar om brottslighet i Sverige, vad skulle det vara?
Men jag tror ju, det jag hör mycket i den allmänna debatten är ju mycket att å ena sidan har vi de som säger att allt bara är saft och bulle, det är kramar, handhjärtan och så vidare.
Det,
å andra sidan så har vi de som säger lås in, kasta bort nyckeln, ge dem vatten och bröd, livstidsfängelse liksom. Och vi måste ha en bättre debatt däremellan.
Mm.
Det är inte svart eller vitt. Vi måste ha en fungerande kriminalpolitik med absolut hårda straff där det behövs och krävs.
Ja.
Men också mycket mer resurser till det förebyggande arbetet.
Absolut. Ja. Men som avslutande fråga, vad har du för råd till samhället? Du som person, vad har du för råd?
Ja, nej, men det handlar om, jag tror att vi måste börja förstå varandra bättre.
Mm.
Och förstå att de slagorden som vi ser i politiska debatter med hårdare straff och enkla one-liners som man kallar det så, det är inte hela sanningen. Det finns otroligt mycket forskning och vetenskap som visar på hur vi kan sänka kriminaliteten i samhället. Och den forskningen måste vi lyfta upp och lyssna på ett helt annat sätt.
Men problemet här hemma i Sverige, när man kommer med något nytt, då vill myndigheterna alltid ha något typ, vad kallas man det? Baserat, vad heter det? Tappa ordet till och med. De vill ha alltid bevis att det skulle funka i Sverige.
Evidensbaserat,
ja tack. De vill alltid ha någonting på evidensbaserat och testa. Men om det är något nytt som man hittar i Sverige som vi skulle testa, det är ingen som vill testa. De vill ha evidensbaserat.
Ja, men det, jag vet ju, kriminalvården införde ju för många år sedan det instrumentet som heter RBM, risk, behov och mottaglighet.
Mm.
Där de gör intervjuer då med klienterna, så att säga. Och där har, den har ju evidens med sig från Kanada. Från
exakt, ja, från det stämmer. Där. Ja, absolut.
Så att det är viktigt att våga bryta ny mark, men ändå hålla fötterna kvar i forskningen och vad vetenskapen faktiskt säger.
Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom till oss idag.
Tack, Rashid.
Och kul, hoppas vi får ha dig igen.
Verkligen.
Toppen. Tack så mycket.
Tack.
Idag har vi haft med oss Björn Moberg. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.